Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han...
Det går inte alls bra.
Nu kör vi. Han är hittills den enda personen i världshistorien som har utsetts till Sveriges sexigaste och Sveriges näst sexigaste politiker. Han är den där krullhåriga killen som brukar stå bredvid Annie Lööf och se smart ut. Men vem är egentligen Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström? Det vill vi ta reda på idag. Och passande nog är Emil Källström veckans gäst i 24 frågor. Välkommen Emil!
Men tack så mycket.
Ja.
För nu ska jag prata in i den här och den här samtidigt.
Jajamän.
Ja men jättebra, då har jag gjort rätt i alla fall. Ska jag titta in i selfie-bilden också?
Inte. Jag tycker vi stänger av det här för att ja. Det funkar inte riktigt.
Men ska vi inte bara säga, du är du live nu?
Ja, nu är jag.
Lyssna på podden, den kommer bli grym. Men
det här funkar inte alls. Ja, vi kan köra vignett så länge. Fråga nummer ett. Var växte du upp någonstans?
Just det. Jag tror det första frågan skulle vara: vad tycker du om vignetten? Men jag är glad att jag släpper svara på den frågan.
Nu känner jag mig
kränkt. Jag är född och uppvuxen i Sund, strax söder om Örnsköldsvik. Jag har inte flyttat på mig jättemycket när det gäller liksom folkbokföringsadress. Så, utan jag bor på den gård jag är uppväxt på och numera ägare till.
Är det sant?
Det är sant. Hemmansägare Källström kommer att stå väldigt, på gravstenen.
Väldigt centerpartistiskt på något
absolut.
Sätt.
Absolut. Ja. Men det är... Om man rotar i min historia så är det väldigt mycket Centerpartiet overload man hittar.
Ja. Fråga två, varför heter du Emil egentligen?
Jag vet inte riktigt. Jag är född på Emilia-dagen, så möjligen kan ha någonting med det att göra. Men jag tror att det var bara något som kändes rätt när jag kom ut så att säga. Sen så jag föddes ju ett... det var ju några år där då Emil var väldigt poppis. Jag tror vi hade tre Emil i min gymnasieklass och så vidare. Så jag känner mig inte helt unik så.
Min kollega Gabriella Bark, hon fick ju heta det för att hon föddes på sin namnsdag. Och hon har ju lite men för det för att hon tycker det var lite lat gjort av sina föräldrar. Men du känner inte samma...
Ja. Man ska inte vara besviken i onödan. Och det finns andra saker att hetsa upp sig för. Jag trivs ganska bra med Emil.
Fråga tre, har du något sjukt partytrick?
Ja, du. Det känns som att man har allt färre partytrick. Alltså, någon gång så jag har fuskat med trolleri en gång i tiden. Trollat bort små servettbitar som man sätter på fingret och som ska illustrera fåglar typ. Men och så här, det finns en god anledning. Och jag kan visa bara för dig nu. Låt oss säga att jag har en servettbit på det här fingret.
Det börjar bra det här.
Ja, och så liksom då så där, flyger den där fågeln iväg. Och så liksom bara byter man finger bakom örat. Så där. Du ser, och de som lyssnar hör hur extremt lame det här låter.
Ja.
Å andra sidan kan man säga, nu på senare tid, jag har ju börjat brygga öl. Jag har brygger mitt eget öl.
Just
så det är väl ändå ett partytrick. Jag kan ju servera mitt eget öl på mina fester.
Det är en jäkligt
bra. Och det har visat sig betydligt mer populärt än mina magiska tricks.
Det är en fett bra conversation starter. Bara, det här är mitt öl.
Ja.
Ja, det är bra. Fråga fyra. Vem var din största idol när du var liten?
Alltså jag är uppvuxen i Örnsköldsvik, eller strax utanför Örnsköldsvik, under Peter Forsbergs storhetstid. Så han var ju givetvis en hjälte där på isen. Sen, alltså, givet att jag hette Emil så jag identifierar ganska mycket med Emil i Lönneberga. Men inte just Emil, men däremot Alfred var en favorit. Men nu snackar vi väldigt unga år.
Ja, visst. Men var det något speciellt med just Alfred som gjorde att du...
Jag vet inte. Det var nog hans att han kändes snäll, trygg, stark, stabil. Jag blir lite osäker. Ska man göra någon mer psykoanalytisk liksom?
Det kanske är bäst att vi bara hoppar vidare till nästa fråga istället. Fråga 5. Har du någon ovana du skäms lite över?
Jag brukar knäcka med fingrarna och inte egentligen inte bara det. Du vet när man liksom knäcker så att det knakar i skelettet. Inte bara i fingrarna. Jag kan liksom knäcka egentligen de flesta kroppsdelar. Jag knäcker ryggen och fötterna och så vidare. Och det här finns ju de som tycker det är riktigt äckligt.
Gör du det på möten och sånt också?
Det händer, absolut. Det händer. Jag har alltid tänkt att så här, när jag blir vuxen eller när jag liksom när jag blir på riktigt så, då ska jag sluta med det. Men det har inte skett hittills.
Kul att du nämner det, för fråga 6 handlar lite om det. Hur ofta händer det att folk att du känner att folk underskattar dig på grund av din ålder? Du är ju, vad är du, 20, 30?
Jag är till och med 30, ja.
Ja, gissas. Ja. Men hur ofta tycker du att det händer?
Alltså, faktum är, jag har upplevt väldigt lite sånt. Alltså, jag kom in i riksdagen när jag var 23. Det kan man ju tycka var orimligt ungt, men det var vad det var. Men jag har egentligen aldrig känt någon större liksom och sånt där fördomar egentligen mig på grund av min ålder så. Det är betydligt mindre, eller jag har upplevt betydligt mindre sånt än vad man kanske skulle kunna tro.
Det är väl lite annorlunda nu. Nu är det ju mycket vanligare med folk under 30 i politiken. Men det kanske var värre förr. Fråga 7. Har du någonsin funderat på att träna bort din dialekt?
Aldrig. Tvärtom så jobbar jag aktivt på att behålla den. Jag tycker om att låta lite norrländsk, ångermanländsk. Och ibland när jag känner att den är på väg bort, för man är ju lite av en kameleont också. Och är man mycket i Stockholm och är man mycket i södra Sverige och så vidare, så är det ju risk att den försvinner. Men då åker jag hem på träningsläger och sitter och snackar med grabbarna där hemma, och då är jag snart tillbaka.
Jag gör faktiskt precis likadant, för att dialekten kan ju faktiskt vara ett bra del av ett varumärke också.
Absolut. Din småländska, va?
Ja.
Ja, den ska du inte träna bort.
Nej, nej,
den
nej.
Är väldigt vacker.
Nej, nej, tack så mycket. Det är inte så många som tycker det, men ja. Fråga nummer 8. När blev du centerpartist?
Ja, apropå det här, i en tidigare fråga så svarade jag liksom att om man gräver lite på ytan så finns det väldigt mycket centerpartism där i min historia. Så i någon mån är jag väl kanske född in i det. Så jag har liksom generationer av centerpartister åt alla håll i släkten. Så liksom farfars far var med och bildade bondeförbundet i Skellevadsocken för över 100 år sedan. Och så vidare och så vidare. Så i någon mån kan man väl säga att jag är infödd i det. Men jag kallade mig själv egentligen aldrig centerpartist förrän jag var 17-18 år och började, då jag började engagera mig i Centerpartiet och på kommunal nivå. Så, så att fram tills dess så spelade jag fotboll och körde moppe och sånt där man gör.
Kände du dig att det här fotbolls- och moppesnacket, att det inte gav tillräckligt, att du ville typ prata om Tibet medan de andra ville snacka om att priset på tuggummi hade gått upp?
Ja, eller exakt. Ja, men det var väl så att jag ville liksom lägga till ett nytt lager av vem jag är. Och jag har alltid varit liksom intresserad av politik och samhällsfrågor och så vidare. Men det var först i sena tonåren som jag släppte fram den delen av mig själv.
Fråga 9. Är det svårt att jobba med det du jobbar med?
Ja, det är eller både och. För att jobba med politik är ju det är ganska luddigt. Liksom, dels vad man ska göra egentligen, och framförallt när man kan känna sig klar för dagen. För det finns alltid något mer att läsa, det finns alltid något mer att skriva, det finns alltid flera möten att gå på och så vidare. Så man måste prioritera ganska hårt med vad man ska göra egentligen. Och, så att det kan ibland liksom kännas stressande att så här, har jag gjort nog, eller har jag liksom gjort mig förtjänt av de uppdrag jag har, och har jag gjort det bästa av dem. Men eftersom det inte finns några klara svar på den frågan, så måste man på något vis, känner jag, liksom hålla den ifrån sig och liksom, bygga upp någon form av trygghet i att liksom, det duger. Och det, om man känner sig nöjd själv, så då får det vara så.
Men det är väl ett yrke, eller vad man nu ska kalla det, som är väldigt att individen skapar sina egna arbetsuppgifter på ett sätt. Alltså kanske inte när det gäller det rent tekniska, men mycket av liksom det här med gå på möten, image och liksom vad man väljer.
Ja, men absolut så. Och som sagt, för varje sak jag gör så är det ju säkert 3-4 saker jag där och då prioriterar bort, liksom den timmen eller den förmiddagen och så vidare. Och det finns ju liksom ingen regelbok för hur mycket man ska twittra eller Instagram eller Snapchatta och liknande, som ju också är en del av uppdraget på något vis. Så att det är svårt, men om man vänder på det så är det ju också fantastiska möjligheter att faktiskt forma liksom min egen vardag och vad jag väljer att lägga tid på. Och liksom, jag väljer ju att fokusera på det liksom, där jag känner att jag lär mig nya saker, där som jag känner liksom spännande och intressant och där jag i någon mån gör skillnad.
Mm. Ta gärna vatten här om du vill ha det. Det är ganska varmt här inne.
Vatten är ju inte fel.
Nej. Fråga 10. Kommer du ihåg första gången du träffade Annie Lööf?
Ja, du. Jag kommer i alla fall ihåg en tidig gång jag träffade, och det var, jag var engagerad i en organisation som finns än idag som heter Vi Unga, som hjälper unga människor att liksom bilda föreningar och göra det man är sugen på att göra. Och Annie kom, då var hon Sveriges yngsta riksdagsledamot, så hon kom och satt ordförande på vårt årsmöte och sen så talade hon lite om hur det var att jobba i riksdagen och så vidare. Och det var nog, jag tror jag, typ den första gången jag liksom lyssnade till henne, och vi stod och snackade lite efteråt och det slutade faktiskt med att hon bjöd mig på fika på riksdagen, för att då var jag, det här var ungefär när jag började fundera på om jag skulle kandidera till riksdagen, vilket jag ju sen bestämde mig för att göra. Så att det var i Borgårda utanför Göteborg som jag mötte, tror jag.
Inte restaurangen då, utan
Nej, Vigårda heter ju den. Det här är kommunen Borgårda. Centerstyr för övrigt. Bra företagarklimat.
Se där, ja, nu fick du påhejning här av dina fans. Fråga 11. Har du någon som helst tanke på att någon gång själv kanske bli partiledare?
Nej, så kan man inte riktigt resonera, känner jag. För att det är liksom, när det är dags att byta partiledare, vilket ju sker väldigt sällan. Och jag menar, Annie har ju, hon har ju ett drygt decennium kvar i kroppen, hoppas jag. Och då är det ju liksom, den dagen det sker så kommer det säkert vara många som känner sig kallade. Och det beror ju helt på liksom om man har haft ett bra år liksom innan där, och hur det funkar med familj och så vidare. Så att jag resonerar inte i de banorna, helt enkelt för att jag tänker på sånt som det är värt att tänka på.
Det kanske inte riktigt, i andra partier så kanske man måste fundera mer på det än om man är centerpartist.
Jag tror få om några centerpartister liksom går runt och funderar på partiledarskifte.
Ja, precis, inte så många kupper där. Fråga 12. Vilken politisk motståndare har du störst respekt för?
Men det finns ganska många, tycker jag. Det finns, jag tycker att Miljöpartiets Janina Alm Ericson är en väldigt klok och bra person. Har liksom genomtänkta resonemang, och vi har ofta både bra debatter när det är dags för sånt, men kan också liksom sitta och snacka och ganska grundläggande liksom gemensam förståelse av hur världen ser ut och vad som vore bra framöver och så vidare. Så det är en person som jag respekterar mycket. Men samma sak kan sägas om faktiskt ganska många. Jag tycker jag har många bra kollegor, både på min sida, blockgränsen, likväl som den andra.
Fråga 13, har du suttit i fyllecell någon gång?
Nej, ibland har jag nog liksom, kanske borde ha, men det har jag inte gjort.
Nej. Fråga 14. Händer det ibland att du tycker att alla som jobbar med politik är ganska töntiga, och att du tycker att du är lätt den coolaste personen i politik Sverige?
Det var en ganska ledande fråga, tycker jag.
Jag vet inte om
eller? Nej, det finns andra personer som är coolare. Och framförallt så, ni vet, ibland kan man ju liksom träffa personer som man känner, jag är mindre cool än den här personen, och så känner man sig lite osäker och man får ha svårt att hitta orden och så vidare. Så att, och det finns personer, de ska få vara anonyma, jag tänker inte säga vilka det är, men det finns personer i svensk politik som får mig att känna mig så, vilket alltså per definition innebär att jag inte är coolast.
Bra svar. Fråga 15, vi är ju här på Almedalsveckan.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Visby, när var du på Almedalsveckan första gången?
Sent. Alltså jag hann bli invald i riksdagen innan jag kom till Almedalen. Så att det här är fjärde eller femte året jag är i Almedalen. Jag hade lite svårt att liksom fatta vad jag skulle hit och göra i princip. Och jag hade väl fullt upp med annat. Sen nu i efterhand så har jag förstått att om man åker hit när man först när man är riksdagsledamot, så innebär ju det att man missar ett antal bra festår. Så att jag har haft ganska, jag har haft några, men allt för få liksom rejäla Almedalsfestkvällar och nätter, vilket jag nu i efterhand kan ångra lite. Men det är vad det är. Jag har haft andra bra festkvällar och nätter.
Ja, man får göra uppoffringar här i livet.
Så är det.
Får jag 16? Tacos eller tapas?
Ja men gud, jag gillar bara två. Men jag äter nog tacos oftare. Inte minst för att det är en av de här rätterna som man äter med hela ansiktet och hela kroppen. Och jag är ganska bra på att liksom söla när jag äter sånt. Så att det, vid rätt tillfällen så uppskattar jag att hoppa, dyka ner i en taco.
För 17, och det här blir en scenariofråga. Okej, häng med nu. Alliansen gör ett kanonval 2018 och får majoritet i riksdagen. Den nyblivna statsministern Anna Kinberg Batra utser Ulf Kristersson till finansminister. Men redan efter några dagar blir Ulf som besatt av flugfiske, och intresset tar till slut upp så pass mycket tid att uppdraget som finansminister blir omöjligt. På en pressträff berättar en solbränd och glad Kristersson att han avgår med omedelbar verkan för att kunna ägna sig åt sin passion på heltid. Ett par timmar senare sitter du på ditt kontor när Anna Kinberg Batra försiktigt knackar på din dörrkarm, och efter ett par artighetsfraser säger hon: "Hörru Emil, vad sägs om att ta över efter Ulf?" Boom, vad gör du?
Först kommer jag säga att du ska nog prata med min chef om det här. För att det är ju liksom, hur man utser ministrar i koalitionsregeringar, det är ju att man sitter och dealar mellan partiledarna, och sen så liksom får partierna var sina poster, och sen så liksom löser man det där inom partierna, och sen i slutändan kommer man ändå överens liksom att alla partier kan liksom stå bakom alla ministerval och så vidare. Så att skulle den liksom, i ett mycket mycket hypotetiskt scenario att det kommer någon form av fråga som ens är i det häradet, så kommer det komma från Annie för det första. Så det skulle vara mitt svar i det scenariot. Jag tycker att du ska gå till Annie. Vem tror du att du är egentligen? Statsminister Batra, ut härifrån.
Mycket integritet på dig.
Absolut.
En annan hade kanske bara, för fan.
Och så kommer jag smälla igen dörren bakom henne. Nej men jag, så skulle det vara i det hypotetiska scenariot. Men jag har ju varit med om något liknande faktiskt. Och då var det Annie som frågade. Och det var strax efter valet 2014. Och då gick jag runt hemma i lägenheten i Stockholm, minding my own business. Och så ringer telefonen och så är det Annie. Och så frågar hon om jag skulle kunna tänka mig att bli ekonomisk politiskt talesperson. Och jag behövde ungefär en halv sekunds betänketid, för det var precis vad jag ville. Och det var en typ av sån grej som jag visste inte om jag skulle våga hoppas på det, för det är risken att liksom annars kanske bli besviken. Men glädjen blev ju desto större när jag faktiskt fick den frågan. Så att jag vet känslan hur det är att få en väldigt fin fråga.
Med tanke på frågor, fråga 18, vilken fråga är du sinnessjukt trött på?
Ja du, just nu när det är Almedalen och snart liksom någon form av sommarledighet, så är jag sinnessjukt trött på de flesta frågor. Jag tycker det bästa med Almedalen är att åka hem. Och det gör jag om 2 dagar. Så det ska bli härligt. Men alltså, För några månader sedan så var jag aptrött på offentlig upphandling. En fråga som jag hade tvingats engagera mig i alldeles för mycket och än idag kan alldeles för mycket om. För det är mycket viktigt men också bedövande tråkigt. Så att det är ju liksom sådana... I mitt uppdrag så är det inte sällan så liksom, måste man djupdyka i vissa frågor liksom, under en begränsad tidsperiod. Alltså, i vintras var det upphandling, för ett drygt år sedan så var det bostadsfrågorna som tyvärr inte ledde till någonting, men vi satt och förhandlade med regeringen om det. Och då måste man liksom så här, väldigt snabbt bli, om inte expert så åtminstone nästan expert på vissa frågor. Och det där väljer man ju sällan eller aldrig själv, utan det handlar ju liksom att ja, nu är det någon från Centerpartiet som ska föra talan i de här frågorna. Nu då, ibland så råkar det vara jag. Och då förväntas man bara läsa på och kunna de frågorna. Och vissa tycker man inte om, men då får man göra det i alla fall.
Det är som att plugga 200% jämt.
Ja, ungefär så. Och det var ju faktiskt precis så när man pluggade. Att vissa tenter vill man ju bara få avklarade. Liksom.
Absolut. Får jag 19... 2013 så blev det ett jäkla liv angående ett centerpartistiskt idéprogram med månggifte, slopad arvsrätt och slopad skolplikt bland annat. Det blev en liten kris för Centerpartiet och Annie Lööf fick gå ut och ta avstånd från flera av skrivningarna. Du var en av dem som var med och tog fram idéprogrammet och du försvarade också programmet efteråt i media. Min fråga är, hur ser du tillbaka på den tiden idag?
Spännande. Nej, men för mig var det väldigt lärorikt och i mångt och mycket kan man ju säga att vi som satt i den gruppen borde ju ha tänkt mycket bättre på hur vi skulle liksom kommunicera där i slutändan. Vi hade en ganska fin och bra process som ju helt havererade på slutet. Och sen så fick vi som satt i gruppen liksom åka ut och liksom på något sätt förklara, framförallt internt, med liksom hur hade vi tänkt egentligen och också förklara att ett antal av de begrepp som ni är arga över står alltså inte i programmet, utan det här är kvällstidningsrubriker i mångt och mycket. Och jag tycker att det var så här, personligen så fick jag ett flertal liksom lärdomar. Alltså det är väldigt lärorikt med lite, när det har gått lite tid, att vara totalt utskälld av 60 värmlänningar och sen är det sent, man kommer inte tillbaka till vare sig Övik eller Stockholm, går och lägger sig på hotellet, vaknar klockan 5 dagen därpå för att sätta sig på tåget tillbaka till riksdagen, och så på tåget så inser jag att det är min födelsedag. Det var enormt deprimerande. Men alltså, det som inte dödar det här är ju, och jag skulle inte vilja vara utan de lärdomarna och de erfarenheterna idag. Och sen ska man säga, liksom hela det programsbråket, det är så här, det behövdes en rejäl diskussion och en rejäl liksom bitvis oresonlig diskussion om vad Centerpartiet var egentligen och vilken väg vi ska gå, för att hade vi inte bråkat om idéprogrammet, då hade vi hittat någonting annat att bråka om. För liksom, innan den här diskussionen så var det inte självklart för alla att Centerpartiet är ett liberalt parti. Det var inte självklart att vi stod upp för öppenhet, och det var inte självklart liksom, på ett antal frågor som nu är självklara. Så att, och det hade inte gått, det hade inte skett helt smärtfritt hur man än hade gjort det. Så visst, vi gjorde misstag i det programsgruppen och det finns mycket man skulle vilja ha ogjort. Men den där liksom omvälvande tiden hade kommit oavsett. Vi hade hittat något annat att bråka om.
Fråga 20. Vem tror du är statsminister efter nästa val?
Jag tror att Anna Kinberg Batra kommer att vara statsminister. Jag tror att Annie Lööf kommer att vara vice statsminister.
Fråga 21. Vi har varit inne lite på det här innan, men saknar du livet som doldis ibland?
Nej, egentligen inte. Helt enkelt för att dels så känner jag mig ofta som en doldis i alla fall. Alltså man, utöver hemstaden Örnsköldsvik, så man måste vara ganska politiknördig för att ha koll på vem jag är. Så att det är inte så att jag liksom, det är inte så att jag känner mig uttittad om man går runt hos släkten i Kalmar eller i Stockholm för den delen. Och sen så är det liksom, jag har ju fördelen av att vara både man och etnisk svensk, så jag får ju nästan inget hat mot mig heller. Så att jag betalar ju väldigt lite pris för den eventuella uppmärksamhet som jag ändå får. Så att jag kan inte säga att liksom, den position och den uppmärksamhet jag ibland får har några större negativa konsekvenser.
Fråga 22, nu har jag en liten fanbase här. Vill ni hova eller någonting? Fråga 22. Vad har du för råd till unga som vill engagera sig politiskt?
Unga menar jag de som är lite yngre än dig.
Ja, men exakt. Ja, jag har egentligen flera råd. För det finns mycket man... Och det, är så här, det är olika råd beroende på var i processen man är. Och liksom, det första råd man ska säga, om man står och funderar, så kör bara. Alltså det är, testa på, åk på ett möte hos ett ungdomsförbund eller liknande. Om inte det passar, testa något annat. Alltså det är så extremt låg tröskel att påbörja ett politiskt engagemang. Så man... jag köper inte. Vissa beskriver att innan de börjar engagera sig politiskt, så läste de igenom alla partiprogram och så här, varför då? Det låter ju skittråkigt. Åk på ett möte och känn efter om det känns bra. Så det är liksom första rådet. Bara testa. Och sen om det känns bra, och om det är så att man vill lägga ner en massa tid på det här, för det går ju att lägga ner väldigt mycket tid på ett politiskt engagemang, då är mitt råd att bara göra det som liksom känns kul och det som ger energi tillbaka. För att det är ingen som tackar en om man sliter ut sig och liksom jobbar ihjäl sig och inte klarar skolan och så vidare, för att man gör en massa saker som dessutom i värsta fall är tråkiga inom ramen för ett ungdomsförbund och så vidare. Och dessutom så liksom, det är ingenting är viktigare än att man mår bra. Och liksom, är det så att ett politiskt engagemang blir tärande, eller att det bara tar energi, då är det bättre att ta en paus och göra någonting annat än så. Kanske hitta tillbaka till den där glöden. Och sen om det är så att man liksom dessutom vill fortsätta och kanske ta ett förbundsstyrelseuppdrag eller till och med jobba med politik och så vidare, då tycker jag att det är viktigt att man gör det av rätt anledningar. Och den kanske främsta faktorn där, tycker jag, det är att man måste vara buren av att, liksom, att man är genuint intresserad av andra människor och nyfiken på att lära sig mer och att träffa folk och liksom hitta en gemensam förståelse för vad som är viktigt. För att just det, liksom, de där många sociala sammanhangen är liksom det som är viktigt för att det ska hålla liksom långsiktigt. Om man känner att det inte är för mig, eller att det inte riktigt funkar med den biten, då är man sannolikt inte på rätt plats i livet, utan då kan man nog hitta ett annat sammanhang som liksom funkar bättre. Så att det är, för det första, testa. Tänk inte, bara kör. För det andra, se till att liksom lägga fokus på det som ger energi och det som är kul på riktigt. Och för det tredje, liksom, se till att det finns en liksom grundläggande driv och intresse för andra människor och nyfikenhet på ditt sammanhang och ditt samhälle. För att det är då det kommer hålla.
Fett. Fråga 23. Om du hade varit ett djur, vilket djur hade du varit då?
Ingen snack. Jag hade varit en katt boendes hemma hos min mormor. Jag kan inte tänka mig ett bättre livsöde än det.
Fråga 24. Vad händer i sommar?
Du, jag ska vara hemma nästan hela sommaren. Nu känns det som att någonting dog.
Känns det som att ditt ljud försvann? Rasmus, jag avrömmer ljud.
Finns det skäl att tro att den här funkar?
Den funkar alldeles utmärkt. Det är två helt olika system.
All right.
Får du kanske en mic här? Men du får prata i den också.
Okej. Okay. Det var alltså tre mikrofoner.
Det är som att du äter två glassar samtidigt. Livsnjuter.
Nu har jag alltså tre mikrofoner framför mig för att svara på den sista frågan. Nu måste jag samla mig här för att ge ett bra svar. Vad händer på sommaren? Du, jag ska hem till Övik och jag ska framförallt hem och ha lite byggprojekt och så vidare. För jag ska faktiskt gifta mig i sommar. Och då...
Grattis! En applåd för...
Så då blir det stor fest hemma i Övik. Alla ni som är här har ett gemensamt, ingen av er är bjuden. Jag ska bygga en bar för det här ölet som vi pratade om. Och jag ska fixa så att vi har alla lokaler på plats för en hejdundrande fest.
Ja, men då får jag önska dig lycka till. Och tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för er som har stått och tittat. Stanna kvar för att det blir snart ungdomsförbundsdebatt här om en kvart ungefär. Tack så mycket Emil, ha en trevlig sommar.
Tack så mycket för att du fick komma. Jag måste säga, jag är mycket imponerad av ditt arbete. Du är jävligt viktig för vår demokrati och för vår media. Alltså, din roll ska inte underskattas.
Oj, tack så jättemycket. Tack.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.